Måndag igen, ny vecka med slaget efter 12. Varmt välkomna, jag heter Stefan Winniger. Och är det något som den här coronakrisen har lärt oss den här våren så är det vikten av en välfungerande sjukvård, måste man väl ändå understryka. Så att inget är mer angeläget än att prata om hur vi ska få en bra sjukvård, och får vi det med det förslag som regeringen nu lägger fram. Här i slaget efter 12 har vi med oss Lisbeth Fagerström som är professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi. Välkommen.
Tackar.
Välkommen. Välkommen också Ida Sulin som är direktör vid Kommunförbundet.
Tack.
Och sist inte minst Veronica Rehn-Kivi, riksdagsledamot för SFP och ledamot av social- och hälsoutskottet. Välkommen.
Tack så mycket.
Om vi gör så här, jag sammanfattar bara lite kort om yttre ramarna så att vi fräschar upp minnet här, så får ni fylla på om jag har glömt bort något viktigt. Men alltså regeringen föreslår att vi ska införa en modell där vården baseras på tillhörighet i landskap, och det ska bli 21 landskap plus Helsingfors i Finland. Alltså tidigare förslaget var ju 18, så 21 landskap ska det vara. 5 regioner som är knutna till akutsjukhusen ska ha ansvaret för akutvård och räddningstjänster. Och det kommer bli en massiv omflyttning av personal inom vården och socialtjänsten i Finland. Hälften av alla anställda enligt regeringsbedömningar kommer att byta arbetsgivare från kommuner till de här nya regionerna. Och det kommer alltså införas i steg sen en region. Vad ska man, heter det parlament eller någonting, som vi ska välja sen företrädare som ska styra över det här med start första valet 2022. Ungefär så här kort sammanfattning har jag fått med allt nu, Ida Sulin.
Ja, det är väl ungefär så det ser ut. Jo, alltså en landskapsfullmäktige väljs 2022. Och innan landskapen tar vid och börjar då förvalta sig själv och styra och ställa, så sätter man in också en så här interimförvaltning, så de facto kommer de att finnas och rulla långt innan dess också. Men jo, social- och hälsovården, vi ska alltså komma ihåg att det är både socialvård och hälsovård som flyttar då från det kommunala ansvaret till ett ansvar på en större nivå, en regional nivå, så som det har varit exempelvis i Sverige under en lång tid.
Mm, och så kallade landstingen heter det ju i Sverige för de som har erfarenhet av hur det ser ut där. Lisbeth Fagerström, det här, vad är din bedömning? Är det här alltså en förvaltningsmodell man nu föreslår från regeringens sida, alltså hur man ska organisera det här? Är det rätt eller vettig enda väg att åstadkomma en bättre, tryggad sjukvård i Finland, tycker du?
Ja, det är svårt att i det här skedet säga någonting om det är rätt eller fel. Och i det här skedet så har det ju gett ut riktlinjer för fortsatt beredning. Mm. Så att på det sättet, för den här strukturreformen, så på det sättet är ju det här en process ännu som ska fortsätta enligt då, som jag har förstått de här texterna och informationen från regeringens sida. Så att det är ju det att man börjar nu med den här, man har hållit på nu med det 10 eller 15 år. Och det där med att se på hur man ska organisera det här. Sen återstår ju ganska mycket då gäller själva substansen till exempel. Så att här är ju den här organiseringen. Det är klart att det är en positiv sak att det här, som Ida just sa, att det här sammanförs. Både bas, hälsovården, socialvården och specialsjukvården. Så att det är ju liksom en organisering absolut i rätt riktning som också har börjat i vissa kommuner redan.
Mm.
Men det är strukturer.
En stora strukturer som här är som, och vi vet ännu inte, alltså vi är väldigt långt ifrån att vi ska diskutera vem som bär ansiktsmask och vem som ska ha skyddshandskar och sådär, det kommer senare. Ja. Veronica Rehn-Kivi i riksdagen här, du får representera här också hela politiken i det här landet om man säger så här. Är det här nu, ja, det här förslaget nu, alltså många kanske tänker nu så här, jaha, Vi vill gärna ha bra sjukvård, men är det här nu svaret som kommer från politiken? Är det det vi får nu?
Det här själva förslaget eller de här riktlinjerna som nu gavs på på fredagen, och det hände allt möjligt annat intressant i det här landet också, utom att vi fick det här enorma vårdreformspaketet på bordet för utlåtande runda. Så det är ju enligt regeringsprogrammet ganska långt, och man vill nu sammanföra då, som ni har sagt här, den social- och hälsovården och integrera den betydligt bättre nu med specialsjukvården än vad nu är fallet. Så det ska bli så här låg tröskel att få vård, och sen ska man inte slussas mellan olika luckor utan vara i den här processen från första kontakten. Men jag vet ju att här är ett enormt jobb framför en. Det här är som sagt bara riktlinjerna. Jag vet att ministergruppen som har arbetat med det här, de har inte haft ett lätt arbete, och de har slipat på många detaljer, men mycket är förstås ännu oklart. Jag vet att finansieringsbiten är en sån sak som man inte kanske är helt överens om, och lika så en sån här detalj som att vad ska Östra Savolax höra. Men det här, vi kommer att ha cirka 100 lagförslag att ta ställning till här ännu före det här paketet är klart, så att här är ett stort jobb framför ännu. Och som sagt, det mesta kommer att behandlas i social- och hälsovårdsutskottet där jag sitter.
Det är ju så att det, jag skulle säga att det är ganska viktigt ändå att man gör någonting. Alltså att det kommer en reform. Jag tycker själv att det är bra att man gör ett förslag när man får fram de här riktlinjerna. Att man inte liksom, trots en coronakris och så vidare, har stampat på stället, utan att man faktiskt kommer framåt i den här frågan. Det är ju så att social- och hälsovården som den är idag så fungerar ju inte i Finland optimalt. Vi kan ju vara nöjda med den vård vi får, men alla är inte nöjda. Och det finns ju skäl till att se över hur den fungerar rent nationellt. Det finns skillnader både i tillgänglighet och i kvalitet på vård i Finland som gör att alla inte behandlas på lika villkor inom vården. Och det är ju, så ska det inte vara i ett land som vårt. Det kommer att bli svårt att få arbetskraft om inte man gör någonting och så vidare. Och den kostar ju alldeles för mycket. Och den kommer att börja kosta ännu mer om inte man liksom ändrar på strukturerna. Så det är ju bra att man går framåt. Men precis som de andra här har sagt, så är det ju så att de riktlinjer som lades fram nu, så har ju också, de har ju berätts här under en tid. Och där har inte exempelvis kommunerna, som ju nu bär det här ansvaret, vi har ju inte varit med i beredningen. Som man har varit med kanske i något tidigare omgångar, utan därför skulle jag säga att den här hörande rundan, utlåtande rundan som nu sker under sommaren och början av hösten är väldigt viktig. Det är alltså många som inte har nu fått ett tillfälle att säga under våren någonting om det här, som nu väntar på att få kavla upp ärmarna och gå igenom och fundera på vilka tankar man själv har om den här reformen.
Mm.
Ja, det är precis som Ida säger här, att det är jätteviktigt nu att kommunerna får god tid på sig att ta ställning till det här förslaget och säga sin åsikt sen till slutet av september. Framförallt just om den här finansieringsbiten.
Mm.
En sak som man kan tänka sig att kommunerna skulle vara positiva till, så det är ju det här att man nämner det här att man ska verkligen då satsa ännu mer på bashälsovården. Så och liksom att göra då, ska vi säga, kostnadsfördelningen borde se lite annorlunda ut. Att dra ner på specialsjukvården och satsa mer kanske på hemvården, åldringsvården och så vidare. Så man skulle kunna tänka sig att kommunerna skulle vara positiva till det.
Mm. Nu får jag ställa frågan så här då. Alltså, kan ni förklara för mig här, alltså, jag också, som skattebetalare här i Republiken Finland här, vad får... Jag måste ju känna att det här, kan ni lova mig att jag får något för det här? Jag får mer jämlik vård, säger ni. Alltså, hur tillgänglighet har ni nämnt här? Veronica Rinkevi, du sa att det här är nu börjar vi bara på det här. Att det är ganska självklart beslut. Det har ju ändå dröjt väldigt. Om det här är så självklart, jag anar att det finns ett problem här. Vad klämmer skon då? Att det här inte gjorts för länge sedan, om det är så enkelt?
No. Saken är ju den att det klämmer ju inte överallt i Finland, men det klämmer på vissa ställen eller på många ställen. Att social- och hälsovården är dyr för kommunen, och sen är den, man kan inte riktigt budgetera för att den är liksom oförutsägbar på många. Det räcker med en stor operation eller en dyr behandling, så är kommunens ekonomi ren liksom mycket krass. Så att när man har bredare axlar så är det klart att man kan ta bättre hand om dels patienterna, kunderna, men att också riktlinjerna är enhetliga och du får den där samma vården oberoende var du bor. Att det är ju det som är det här målet nu med den här hela reformen, att det ska bli jämlikare. Och nu i det här nya förslaget så kommer ju också de här svenska skrivningarna är starka, hur man ska garantera att man får vård på sitt eget modersmål. Så att det här är ju många saker som nu är åtminstone bättre än det förra förslaget.
Vi har ju idag, alltså vi har ju långt över alltså flera hundra olika organisationer som ordnar hälsovård och socialvård i Finland. Då ska ju varje organisation själv bestämma exempelvis vilka datasystem man använder. Man ska rekrytera sin personal själv, man går vissa löneförhandlingar och så vidare. Alltså allt det här administrativa upphandlingar, allt ska liksom skötas själv och det görs då gånger flera hundra i Finland. När vi får 22 anordnare så görs det bara gånger 22. Så då kan man också tänka sig att det blir kanske enklare att hålla ner priser för vissa just programvaror. Man kanske kan göra liksom större helheter, större enheter och det finns en fördel redan i det. Och då kan man också liksom jämna ut skillnaderna lite mellan de här olika regionerna. Men på samma gång så ska man ju komma ihåg att Finland, alltså man har ju de strukturer som finns inom vården idag så ser ju väldigt olika ut på olika ställen i Finland. Man gör saker på lite olika sätt på olika ställen i Finland. Olika traditioner. Sen så har man ju också olika åldersstrukturer, olika sjukdomsstrukturer i samhället och så vidare. Det är helt klart att exempelvis östra Finland, norra Finland fungerar som samhälle inte riktigt på samma sätt som exempelvis då svensk Finland. Och därför är det ju jätteviktigt att när man går framåt med den här reformen att man ser till att det inte liksom blir samma modell, samma liksom, att ljuset stöps på samma sätt i alla ändar av Finland, utan att det faktiskt är då, finns en möjlighet till lite flexibilitet och fast möjlighet mellan att avtala mellan landskap och kommuner om vem som gör vad och hur man gör saker och ting, så att de här fungerande sätten som finns kan tas tillvara.
Precis, så är det. Jag tycker också att det är jätteviktigt att samtidigt som vi gör det här jämlikare och enhetligare så ska nog de kommande landskapen och Helsingfors kunna själva också bestämma om hur man producerar och ordnar den här vården i framtiden. Så att det här, att just det som är typiskt för det landskapet så tas i beaktande med avstånd och språk och sådana frågor. Nu är det ju meningen att också i svenska sammanhang så ska man kunna samarbeta över kommungränserna, framförallt inom specialomsorgen, så att det här man kan få det bästa ut av det som finns.
Jag vänder mig här också till Lisbeth Fagerström här och frågade, alltså ett ord som jag vet återkommer i sådana här när man ska beskriva sjukvården, och särskilt när sjukvården inte fungerar som den ska, det är vårdkedjor talar vi om ibland här. Alltså de här olika samarbeten på olika nivåer och mellan, alltså man går från intensivvård till hemvård och tvärtom, eller socialvård och samarbetar med hälsovården. Ser du att det finns strukturer så att det kommer bli bättre när man nu skapar den här landskapsmodellen? Att man inte det här berömda falla mellan stolarna inte riskerar att ske?
Ja, alltså det tror jag väl att vi får hoppas och tro på att det där, att den här, att genom att det så att säga inte blir så många som så att säga är ansvarig för den här produktionen av hälso- och sjukvårdstjänster, att de har då bättre möjligheter att göra sådana sömnlösa vårdkedjor som man säger, att det blir sådana kontinuerliga vårdkedjor så att man inte faller genom stolarna. Så att det som kanske var då i den där förra modellen som var ganska stark fokusering på privatisering och att man skulle få en budget. Vi vet ju, det står ingenting om det här med personlig budget till exempel, att i den versionen så kanske det fanns en risk just det där att hur ska man klara sig som patient om man får en budget, att hur ska jag kunna välja rätt? Att här kanske den här nedtoningen av den där privatiseringen och att landskapen är både då upprätthållare och producenter att det kan förhoppningsvis då bli bättre på den här punkten. Det skulle jag väl tro.
Mm. Jag ser det också som mycket bättre att det finns liksom en tydlig ansvarstagande aktör, alltså landskapet som både ansvarar för att ordna den här vården, servicen och producera den. Det är klart att det kan komma sen privata aktörer med avtal eller någon slags servicesedlar och annat, men att det här är helt tydligt det här ansvaret hos en organisation. Och sen det att man i det här förslagen och inte ta med massor med olika verksamheter som skulle vara då bundna till landskapet, utan att det är social- och hälsovården och räddningsväsendet, och då är det lättare sen att börja den här reformen om man senare vill ta med något annat också.
Sen så ska man ju se också att vårdkedjorna är ju viktiga just inom hälsovården och socialvården. Men det finns ju liksom vårdkedjor som sträcker sig utanför det också. Om man tänker exempelvis det samarbete som nu inom kommunstrukturen sker inom ramen för grundläggande utbildning och vården. Nu kommer alltså det att splittras så att vi har den här utbildningen i kommunen och sen då vården i landskapen. Och då är det ju jätteviktigt att man kommer överens om ett nära samarbete. Skolkuratorer exempelvis och de här skolhälsovårdarna övergår ju nu då till landskapens tjänst. Men det har sagts att det kommer att fortsätta att finnas då som en närtjänst. Men det är ju ändå viktigt att det inte liksom uppstår några murar där, för att för kundens, alltså för de minderårigas elevernas väl, så måste ju allting fungera helt liksom som tidigare och sömlöst och kunna liksom. Det ska ju inte vara så att man inte kan berätta åt varandra exempelvis om problem eller föra över information eller något sånt här, utan det här är ju någonting man måste planera väldigt noga.
För det finns ju, det är ju sådana problem som har funnits på andra ställen, det vill säga att man inte får det nu när plötsligen skolkuratorn inte längre hör till skolan utan till landskapet, fast sitter i skolan och sådär. Så
precis.
Det blir har ni tänkt på det, Veronica Rehnkivi, i det här förslaget?
Absolut, och jag måste medge att också i min egen grupp så har vi varit oroliga för det här och skulle gärna ha sett att de skulle ha fortsatt, just elevvården skulle ha varit som en helhet och varit i det här fortsatt i kommunens tjänst, eftersom den är så bunden vid de här skolorna helt konkret. Men att det blev nu på det här sättet, men jag hoppas verkligen att trots att nu både kuratorer och hälsovårdare och psykologer och sånt flyttar över till landskapet, att de fortsättningsvis är fysiskt i skolorna. Och det här är jätteviktigt.
Men det är ju bra där att man nämner den där bindande dimensioneringen, att man måste följa det. För det hade ju varit faktiskt lite problem med att det hade väl kommit fram att inte man har följt den här dimensioneringen och att de har fått fler och fler studerande per skolhälsovårdare till exempel. Så jag tänker nog att det på ett sätt man ser att regeringen tycks ha en satsning på barn och ungdomar och familjer. Så det är ju en positiv sak.
Men för många av de här arbetsgrupperna så ska man ju också komma ihåg att en stötesten för dem i Svenskfinland har ju varit rekryteringen. Att det finns helt enkelt, det finns inte människor att tillgå för de här posterna. Hur gör man sen när man ska övervaka landskapen? Och de har då en viss dimensionering de måste komma upp till, men det finns ingen, de får inte en sökande till platsen. Att det är ju också, liksom, det finns, de här problemen sträcker sig långt utanför också, bara att man säger hur det ska vara och försöker man tvinga organisationer att följa de här reglerna. Det har mycket mer långtgående verkningar, och jag tror att det är nog inte bara de här psykologerna och så vidare som delar de här rekryteringsproblemen, utan rekryteringsproblemen så finns ju inom hela vårdsektorn faktiskt, och det är ju ett skäl till att reformen överhuvudtaget görs. Och jag tror också att man måste liksom fundera på rekryterings, alltså studier, att motivera människor överhuvudtaget att fundera på det här som yrkes, den sektorn som yrkesval, och sen de här rekryteringsproblemen. Det blir liksom en större fråga än vad vi kanske ännu har förstått i den här reformen och att få den att lyckas i framtiden.
Ja, jag vill gärna fortsätta på det där, för det är liksom, glad för att du tog upp det där, för att just att det står så tydligt att man ska trygga tillgången till personal, både i kvantitet och liksom också kompetensmässigt, att hur kommer man liksom att ta sig an den här problematiken som ränner liksom en utmaning. Så att den är nog en jätteviktig fråga.
Mm, det var ju alltså, nämndes ju bland annat nedläggningen av den här jouren på Ekenäs sjukhus. Mm. Jour på något sätt var ju ett bärande argument, var ju just där den här tillgången på personal och svårigheten att få personal att jobba, stanna eller vad det ska vara. I hela, alltså glesbygden är ju det här ett återkommande problem att få läkare, personal och så vidare. Har riksdagen en lösning på det också i samband med reformen, Veronica Rehn-Kivi?
Jag vet inte om vi har en lösning, men ni tar upp en jätteviktig sak, och det här är ju som ni säger en av orsakerna, just att det här rekryteringen är en svår fråga, och sen att man liksom motiverar ungdomar att studera till inom vården. Nu ska det ju bli flera studieplatser också i och med den här coronakrisen som har gett anledning till det, men att också annars att vi får tillräckligt mycket studieplatser inom det här, till exempel psykologer på svenska, så är det en skriande brist på, och vi behöver definitivt flera studieplatser också inom det. Men sen när vi ska också samtidigt ha den här vårdgarantin att man ska få vård inom 7 dagar och så det här kommer ju också att sätta en press på de kommande landskapen och kanske redan på de nuvarande kommunerna före det här landskapen börjar. Så att det här är en jätteviktig sak att vi satsar på det. Sen kommer förstås att de här nationalspråksnämnden och kommer ju sen förstås också att se till att man sen får också vård på att det finns personal som kan svenska.
Mm.
Jag vill här en sån här möjlighet som kanske inte ännu har utnyttjats fullt ut i svensk Finland och inte i övriga Finland heller, och det är ju faktiskt att vi har cirka 500 sjukskötare med begränsad förskrivningsrätt. Och listan på mediciner förlängdes ju här i slutet på förra året, och staten också ersätter den här, står för kostnaderna också av den här utbildningen. Så det här är ju verkligen en yrkesgrupp som i många länder har liksom visat sig vara, kan förbättra just tillgången till hälsovårdstjänster. Alltså man kan förbättra tillgången till att du får en bedömning, vilka problem har du. Ja, kanske du behöver en antibiotika, nej det här behöver mera utredning och så här. Att där hoppas jag verkligen att man ser sjuksköterskåren här som en verklig tillgång i den här, att förbättra tillgängligheten. Så, och det här, man säger ju att 70% av alla problem minst inom primärvården kan handhas av sjukskötare med större ansvar.
Mm.
Och REN har vi, det gör REN tar en stor del av den här bedömningen, men det här kan ännu utvidgas. Så jag hoppas att det här, man satsar ännu mer på det här framöver.
Ja, precis, och det är det som är meningen just med den här första kontakten som är viktig, och då är det viktigt att det är en person då som har tillräckligt bred kunskap för att kunna ta i det här problemet som klienten har. Och där ser jag också att det här sjukvården har en jätteviktig roll.
Mm. Nu har ni talat om att satsa och dimensionera här i olika så att säga, vändningar det här. Och som vi alla vet, när det smakar så brukar det ju kosta också. Hur ser det ut med finansieringen? Det här, vi har ju varit besatta av epidemiologi den här våren av kända skäl. Men annars har vi den stora frågan alltid framöver. Det är ju att vi blir äldre hela tiden och så vidare och mer vårdbehövande. Är det här, är någon som vågar lova att det här är under kontroll med den här vårdreformsförslaget?
Det vågar nog knappast någon lova, men det som sades här förra veckan var ju det att det förslag som nu då presenteras, så det innehåller inte det här sparkravet eller sparutsikterna på 3 miljarder, utan det här är nu en lösning som ändå kommer, man siktar på att det här ska hålla nere kostnaderna, men man kan inte riktigt säga hur mycket och hur den här kostnadsutvecklingen kommer att gå. Men som jag där tidigare sa, så det är ju nog så att när man får större helheter, större organisationer, så blir det lite billigare. Och också den här förskjutningen, man tänker ju sig en förskjutning av resurser från då specialistvård till den här primärvården. Och det att man liksom ska få hjälp tidigare innan problemen blir så stora, och det är ju kostnadseffektivitet. Och det som de sa också i den här presskonferensen var ju väldigt tydligt, det att man förutser en tidig och kostsam satsning på olika digiverktyg och teknologi. Och att det kommer att kosta i början, men att det liksom betalar sig tillbaka ganska snabbt. Så jag tror ju också när vi tänker tillgång och när vi tänker liksom snabba diagnoser och sånt här, så kan vi inte riktigt tänka på den vård vi får idag. Utan jag tror att vi måste tänka in kanske mer i en sån här, jag vet inte, alltså en digital framtid. Den vård vi kommer att få, så kommer ju inte att vara den vård som den ser ut idag när vi går till en läkare, utan det kommer att finnas andra typer av lösningar vi ska lära oss att använda.
Kan ni måla upp det här lite grann för oss här, så att vi som försöker kämpa med fantasin här, hur doktorn ska kunna bota mig via något videosamtal. Hur kommer det gå till, så att vi får en idé om hur det där skulle se ut?
Jag ser nog de här vårdkedjorna som du nämnde som jätteviktiga, just att det här datan överförs smidigt, att det är viktigt att de samtalar de olika programmen som finns med varandra, så att här man inte behöver ta till exempel flera laboratorieprov av samma person och det här, och att man kommer in i det här kedjan, så att man flyttar sig också sen till specialsjukvården om man behöver, eller om man behöver komma inom äldrevården. Allt det här ses över smidigare, så det är liksom en möjlighet att spara på kostnader, men att det här kommer ju att förutsätta jättestora satsningar just på det här dataprogrammen och det här och gemensamma sådana. Här finns det förstås också utmaningar. Det finns ju sådana program som är, nu till exempel finns inom husen, men det betyder ju egentligen i princip att alla det här borde ha samma som är i Nyland, men att här är nu utmaningar nog i fråga om det.
Men alltså för mig som patient, så att säga, hur ska jag tänka mig det här att jag så att säga, går till min dag när jag behöver läkarkontakt, jag går till datorn och får någon slags första hjälp via någon digital kontakt, eller hur
ska... Alltså, redan den här coronatiden har ju visat på att det har funnits mycket man har kunnat göra. Alltså olika videomottagningar, chattmottagningar. Men också det att liksom, man kan få ta sina födelsemärken eller stoppa en kamera i öra och kolla om det finns en öroninformation. Sånt finns ju redan idag. Teknologin finns. Så att det liksom, jag tror mera sånt kommer vi bara att få se. Alltså att du kanske inte nödvändigtvis går till den här hälsocentralen eller vårdstationen, utan läkaren kommer till dig via din telefon eller dator.
Men om du nu säger, nu finns det kanske en del lyssnare som tänker, ja, det där funkar säkert bra för mina barn och det funkar jättebra, mina barnbarn kommer att kunna det redan i förrgår och så vidare, men jag som tycker att alltså, alla har inte den här tekniska liksom fallenheten, hur ska ni hjälpa dem, hur fixar man det?
Det måste finnas telefonservice också naturligtvis, så att man kan reservera tid på att gå fysiskt.
Vi har ju forskning på gång kring det här området, välfärdsteknologi, och det är väl nog så att det behöver också personanpassas, att man måste faktiskt tänka till att vem passar det här för och i vilka situationer, för att få effektivitet också av de här digitala lösningarna inom välfärdsteknologin. Men det finns många möjligheter än och många verktyg, men att just få det där att samma sak och samma digitala lösning och teknologiska lösning passar inte för alla. Så att där har vi ju säkert nog äldre som kan behöva och andra utsatta grupper och med olika nedsättningar. Så att det där, det behöver också person, så att säga, person anpassas till patienten.
Egentligen är det ju samma problem som vi har idag. Alltså egentligen det är ju samma problem som står i grund för den här själva reformen som vi gör. Alltså om du bor någonstans långt ut på vischan nära ryska gränsen, så är det ju inte så att du har, som jag, 2 kilometer till närmsta universitetssjukhus. Utan där får du nog vänta på att få vård när det händer någonting. Mm. Inte tillgången likadan för alla nu, men man försöker alltså genom den här reformen förbättra. Förbättra det. Och då är det kanske så att avstånden inte längre betyder så mycket, men just det, till vilken användargrupp du hör, så kanske det blir mera det här än avgörande.
En sak som jag tänkte på här, och du frågade efter de där kostnaderna och så det, jag tänkte på det här med ledarskap, alltså det blir ju jätteviktigt. Jag tror att jag jobbade 16, nästan 20 år inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Alltså, nu är ju ledarskapet jätteviktigt för om vi vill tänka på kostnader och effektivitet och kvalitet och kompetens och allt det här utveckling, så ledarskap är ju jätteviktigt. Att det tänkte, det hoppas jag på att man kommer ihåg också i den här, för att handlar sen senare om att utveckla den där substansen och innehållet. Så ledarskap är jätteviktigt.
Så är det. Det är faktiskt viktigt. Och sen med tanke på det här just med långa avstånd så är det redan nu så att en hälsovårdscentralsläkare så tar kontakt med en specialläkare redan per data och distans. Så att det fungerar ännu, men kommer säkert att fungera ännu mer i framtiden.
I vad jag farit efter det att den som känner idag att den vet vart den ska gå och vet vart den vänder sig och vet en säker och trygg punkt dit man kan gå i den mån man rör på sig själv och så vidare. Att den kan känna sig också trygg att det finns någonstans att gå rent fysiskt i framtiden. Att man inte, för vissa kanske det är skrämmande att tänka sig att nu blir jag sittande med min telefon hemma och måste klara mig själv.
Det är ju meningen att man ska välja sin egen hälsocentral också i framtiden, den fysiska, så att säga.
Så man ska höra till så att det som redan nu, just det.
Ja, precis.
Men det här, ännu innan vi skiljs åt här i den här sändningen här, de här pengarna, de här kära pengarna som det alltid handlar om till syvende och sist på något sätt. Man ska alltså flytta över en del av kommunalbeskattningen till den här, till de här regionerna i första skede i alla fall för att finansiera det här. Betyder det att man får så här rent, om jag tänker mig, om man, kommunerna sitter på det här och sitter på skolorna och allting och måste få pengarna att räcka till, då får man kompromissa däremellan. Om man sen har de här landskapen som bara ska ägna sig åt den här vården och social- och hälsovården och räddningstjänsten, är det så att det blir mindre kompromissande, det vill säga, räcker pengarna bättre, eller är det så att man måste höja skatterna för att man sen inte har något annat att balansera det emot, om ni förstår min fråga. En krånglig fråga.
Ja. Man har ju sagt att liksom den totalskatten för oss medborgare så ska ju inte gå upp här. Och nu är det ju så att man utreder ju för de här landskapen deras möjlighet att få beskattningsrätt. Och så länge de inte har beskattningsrätt så får de ju en klumpsumma av staten. Och staten berättar då vad de ska göra med sina pengar. Så att väldigt självgående är de ju inte självständiga. Om de får en beskattningsrätt så får de ju, det är som barn som får fickpengar, alltså när de får sina fickpengar så kan de ju själv bestämma vilket godis de köper. Och när det, precis som jag säger, så kommer de här regionerna, landskapen, att vara lite olika. De kommer kanske att behöva lite olika saker. Så att för min del så hoppas jag verkligen att de kommer att få den här liksom utökade självständigheten i form av beskattningsrätt också i framtiden.
Mm. Vad säger ni andra?
Ja, nu är det ju så att man kommer att ta en stor del av det här kommunalskatten och flytta över den till staten som sen delar ut den i ett annat förhållande ut till landskapen utgående från vissa olika kriterier och koefficienter beroende på hur många invånare det finns i landskapet och hur sjukliga man är och med språkbakgrund och annat. Och det här kommer ju, det här ser det nog att, nu ser det ut som att just jättemånga tvåspråkiga kommande landskap kommer att lida av det här, att kommer att få mycket mer pengar att sätta på vården än nu. Och det här är ju inte rätt, men att det är ju för att det ska bli jämlikt i hela landet som man gör det här. Så att jag hoppas faktiskt att kommunerna nu uttalar sig om det. Men precis som Ida sa här så utreder man det här med rätten att ta ut skatt för landskapen och det här är en parlamentarisk grupp som går igenom det och det kommer ju säkert att bli på det sättet, antar jag.
Lisbeth Fagerström, har du synpunkter på det här?
Jag tänker att det blir en stor förändring och förstås för kommunerna också att så här många, en stor andel av personalen flyttas över. Så att det är liksom en förstås en stor förändring för dem. Sen finns det väl någon sån här modell att det utgår också från sjukligheten och så här. Och det där, men det står ju i det här nu redan också att man, det finns system som man kan så att säga korrigera det där och kanske efteråt och så här om man har svårt att anordna servicen utgående från de där principerna som gäller. Det gäller ju till exempel här i Vasa, Österbotten, så här är vi väl ganska friska, så vi är väl till exempel rädda för att vi ska få lite mindre pengar till exempel. Mm. Så att nu är det ju nu blir det ju intressant att se samtidigt som behoven kommer att öka med en äldre befolkning, så att det där som pengarna kommer att räcka till en riktig kvalitet för framtiden, så det återstår nog att se förstås.
Det är ju inte bara pengar det handlar om heller, utan man ska ju komma ihåg att kommunerna via sina organisationer har ju nu då under många år köpt in fastigheter, byggt sjukhus, köpt kuvöser och hjärtmaskiner och lungmaskiner och allting för ganska dyra pengar. All den här egendomen ska ju också flyttas över.
Mm.
Det är ju alltså det pengar som flyttas, det är hälften av kommunernas personal flyttas, de som orkar med flyttandet. Och sen så är det ju då allt, alltså all egendom och fastigheter och sånt.
Mm.
Och där finns det ju ganska
hyra.
Fastigheterna hyrs ju under några år till en början. Ja. Och landskapet kommer att hyra från kommunerna. Men det är ju nog alltså en enorm överföring och liksom kompensationsbehov åt det ena och andra hållet och så vidare. Att det är ju inte helt sådär bara att man börjar sen.
Mm.
På arbetsplatserna, och jag menar, finns det i samma omfattning framöver då liksom i små kommuner, arbetsplatser för kommunerna, kan ju det vara jätteviktigt att man tänker att hoppas att, jag menar, att man jobbar då för att i fullmäktige att det blir ju inte så många från små kommuner som sitter i fullmäktige, landskapsfullmäktigarna, så att det här att det faktiskt finns då vårdhem och olika inrättningar i små kommuner, att det finns arbetsplatser. Så det är ju, kan ju bli en förändring, det vet ju ingen.
Det ser ut som det blir en enorm ombyggnad. Ja.
Mm. Ja, det är det.
Det blir en enorm ombyggnad av hela det offentliga Finland, känner jag starkt på mig här. Vår tid börjar rusa iväg här. Det var jätteintressant att lyssna på er, och vi får se hur det blir med beskattningsrätten, som tyckte mycket om den här barn- och fickpengsliknelsen som Ida Sulin tog ut. För det första av min erfarenhet är att sen barn vill ha högre fickpeng när de väl har börjat använda den. Tack så mycket Ida Sulin från Kommunförbundet, Lisbeth Fagerström från Åbo Akademi och Veronica Renkivi, riksdagsman SFP, riksdagsledamot ska det vara. SFP. Tack för att ni var med i Slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger. Hej då.